På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.
Podplay.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Staren.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas.
Idag ska vi ta upp ett uppmärksammat fall med miljardären Carl Hedin som av åklagare och polis påstods jaga varg. Carl Hedin har själv varit ute i media och anklagat polis och åklagare för att ha begått tjänstefel. Och bland annat sagt att han aldrig mer kommer lita på en polis efter det här. Och vi ställer oss frågorna, varför blev han frikänd i tingsrätten? Hur kommer det gå i hovrätten? Och har Carl Hedin rätt när han anklagar polisen för oegentligheter? Men Martin, hur började den här historien?
Ja, en av Hedins bekanta, hans fru, kom en dag in till polisen och berättade att min man, han jagar varg tillsammans med en av Sveriges rikaste personer, Hedin. Och detta innebar ju att man drog igång en ordentlig apparat för att utreda om detta var sant, om det låg någonting bakom de här påståendena. Och det hela gick så långt att man initierade en telefonavlyssning mot just Carl Hedin. Vilket innebar att man lyssnade på hans privata mobiltelefon under september och oktober månad 2018. Och under den telefonavlyssningen så påstod åklagaren att där erkände Carl Hedin, eller i vart fall framgick det, att han hade dödat en varg och att han hade bränt upp flera olika vargar i sitt sågverks bränsleugn.
Det här var ju en jäkla operation som inleddes här. Nästan värre än det som vi är vana vid när man ska komma åt grov organiserad brottslighet. Är det så viktigt att beivra vargjakt i Sverige?
Ja, det är en politisk väldigt het fråga. Det finns ju inte så många vargar kvar i Sverige. Och det finns väldigt stora intressen som tycker att man ska skydda vargen. Och som faktiskt skyddar vargen genom just att det är straffbelagt att jaga varg. Och det är också någonting som är ett artbrott, vilket innebär att huvudregeln om man döms för det här är att man får fängelse.
Mm. Det är väl en klassisk kamp mellan landsbygden och storstaden. Där storstaden som inte har någon varg, förutom på Skansen, inte ser de negativa aspekterna av det, nämligen att de dödar djur, helt enkelt får och liknande.
Och här visste man ju, och det är ju Carl Hedin öppen om, att han är kritisk till den bedrivna politiken inom just frågan om varg och hur man hanterar varg.
Och det kommer väl också bli en del av åklagarens bevisning i det här målet, nämligen motivet till varför han skulle ha utfört de här gärningarna, nämligen att han var en sån stark och uttalad vargmotståndare, eller hur?
Precis, åklagaren påstår ju redan från början och fortsätter att påstå än idag att han är en varghatare, och att åklagaren påstår att han har bevis för att Carl Hedin faktiskt inte bara är politiskt aktiv utan faktiskt aktiv genom att han vill döda vargarna som finns på hans mark. Och han har väldigt mycket mark, ska tilläggas.
Ja, det har ju visat sig blivit en väldigt infekterad tvist detta i domstol och även utanför domstol mellan Carl Hedin å ena sidan och hans anhängare och åklagaren och polisen på andra sidan. Men om vi håller oss till bevisningen i det här målet, för det tror jag många är intresserade av att höra, och inte bara Carl Hedin och åklagarens bestämda uppfattningar om Carl Hedin är skyldig eller inte. Martin, vad fanns det mot honom egentligen?
Ja, det var två delar som gick vidare till rättegång. Den första delen baserades uteslutande på den här hustrun, om vi kallar henne så, hennes uppgifter.
Du säger Carl Hedins kompis fru.
Precis. Hennes uppgifter som hon lämnade till polisen, låg till grund för just den första delen.
Och vad sa hon då? Vad sa hon till polisen?
Hon sa att Carl Hedin, han har kommit hem till vårt hem. Han har hållit en föreläsning om vargar och motstånd mot vargar. Och dessutom att och hur man ska göra för att utrota vargar och döda vargar. Och dessutom har han vid ett senare tillfälle lämnat gift som dödar vargar i deras brevlåda. Och detta giftet skulle då mannen använda för att döda vargar. Det vill säga han skulle lägga detta på bete, det vill säga djur. Och sen skulle vargar äta av detta och helt enkelt dö.
Ja, om de uppgifterna stämmer så är det naturligtvis inte bra för Carl Hedin.
Precis, och dessutom initialt så hade man inte bara hennes uppgifter, det vill säga ett vittne som bekräftar de här uppgifterna. Då hade man dessutom beslag för den här frun. Hon lämnade också tips och kom in med en hel del material till polisen. Så att man fick dels från de här tipsen göra husransakningar som visade att man också hittade och fann just det här giftet. Ett väldigt specifikt och speciellt gift. Och man fann det i små redline-påsar som var förpackade. Och dessutom så fanns det olika spår på diverse saker som hon kom in med och tipsade om. Så att det fanns initialt ett visst stöd för uppgifterna.
Okej, och då initierar man telefonavlyssning, berättade du. Och vad mynnade det ut i den där telefonavlyssningen då?
Ja, telefonavlyssningen mynnade ut i ett specifikt samtal. Och det var den 26 oktober 2018. Det var samma dag som man, eller åklagaren, beslutade att frihetsberöva Carl Hedin och övriga misstänkta.
Kasta in honom från härgården in i en liten cell på häktet helt enkelt.
En betydande förändring.
Mm,
men det samtalet initialt påstod åklagaren och hade också en transkribering.
Utskrift av samtalet helt enkelt.
Och den transkriberingen var väldigt, väldigt besvärande. Där framgick det, påstod åklagaren, och det kunde man till viss del läsa, att Carl Hedin hade pratat med en familjemedlem som inte är åtalad i målet, men att han då hade rapporterat efter en vargjakt, pratat om att han hade skjutit gråben och att det hade gått bra och så vidare och så vidare. Men med lite kryptiska termer. Men det framgick ganska tydligt från den här initiala transkriberingen.
Ja, då låter det som en homerun här för åklagaren. Dels ett vittne som beskriver att Carl Hedin lämnar ut gift för att döda varg, och dessutom ett avlyssnat samtal där han mer eller mindre erkänner att han har skjutit varg.
Precis, så att åklagaren gick ut och var ganska segerviss initialt.
Ja, men så enkelt tar man väl inte en miljardär, va? Eller? Vad hände?
Inte i det här fallet. För i det här fallet så började huvudvittnet, det vill säga hustrun till den här bekant eller den här kompisen, hon helt plötsligt backade från sina uppgifter. Hon sa att polisen har pressat mig, skickade till mig mejl, skickade brev till polis och åklagare där hon förklarade att hon hade lidit av depression och varit sjukskriven, och detta var ett sätt att ventilera. Hon talade inte alls sanning, det hon sagt det bara var ett påhitt. Och sen dessutom strax innan rättegången, vilket vi kommer få komma fram till lite senare, så kom det också fram att polisen hade initierat en förundersökning mot henne för stämpling och mord. Det vill säga att hon hade försökt anlita någon och döda hennes man. Det vill säga den här personen som senare blev frihetsberövad. Så att det här vittnet gick ifrån att vara ett oerhört trovärdig tvåbarnsmamma till en person som var misstänkt för ett av de allvarligaste brotten som finns, i kombination med att hon dessutom tog tillbaka alla sina uppgifter.
Okej, hon tar tillbaka sina uppgifter och då vet vi, och dessutom då framstår som inte särskilt trovärdig person, givet att hon försöker eventuellt då få sin man mördad. Sådana kanske man inte litar på i första hand. Men du berättar ju att åklagaren hade säkrat klockren telefonavlyssning också, eller i vart fall en transkribering, alltså utskrift av det här telefonsamtalet.
Ja, både telefonavlyssning och det här giftet.
Just det.
I den här första delen som då rörde den här planerade förgiftningen av varg, som också då är ett jaktbrott. Den delen så hade man ju åklagaren fortfarande giftet och var väldigt säker på att där jag har ju liksom bevismedel nummer ett, det vill säga mordvapnet, eller det som var tanke att vara ett mordvapen.
Jo, men plus, hur kunde man koppla det till Carl Hedin? Alltså det var ju hennes uppgifter och hon var ju inte
precis trovärdig. Precis, och då så tänkte åklagaren, det är ju inga problem. Vi har spelat in hela det här förhöret på band. Så att åklagaren var fortfarande ganska segervis i den här delen. Även om Carl Hedin och hans försvarare tyckte att det här finns ju ingenting. Så skillnaden om vad man tyckte om det här var ganska stor.
Okej, så åklagaren ville helt enkelt, hon hade backat från sina uppgifter, men förhöret fanns fortfarande inspelat, så att åklagaren ville spela upp förhöret på rättegången och använda det som bevisning.
Om hon då fortfarande vid rättegången skulle stå fast vid de nya uppgifterna.
Okej.
Så att åklagaren hade ett S i rockärmen, tyckte han.
Men om vi väntar lite med det då, och det här samtalet.
Ja, det här samtalet visade sig att det var inte riktigt så bra som åklagaren först trodde. Efter att åklagaren hade själv lyssnat igenom de här ljudinspelningarna så insåg man att den här transkriberingen, så här avskriften, den var inte alls rätt. Den var fel. Man hade skrivit fel på olika platser. Man hade skrivit ohörbart på olika platser när man faktiskt hörde vad som sades. Och när man tog bort de här ohörbart och ersatte med den riktiga konversationen så framstod inte den här konversationen som lika besvärlig längre. Men åklagaren tyckte fortfarande att man kunde utläsa mellan raderna. Kanske inte att Carl Hedin, som åklagaren påstod först, hade dödat varg vid den här jakten. Utan att han jagade efter varg, men kanske inte riktigt lyckats döda någon varg.
Jaha, det är sådant som man ser i amerikanska filmer där det är, man får ut papper från myndigheterna där det är redacted. Alltså att de är överstrykt med svart text. Och i det här fallet då så stod det ohörbart när det egentligen var någonting som var till fördel för Carl Hedin. Det låter lite, vem var det som hade skrivit ut de här samtalen egentligen?
Det var en polis, så det var inte åklagaren. Men detta föranledde ju att Carl Hedins försvarare anmälde polisen för tjänstefel.
För att man hade skrivit ut felaktigt då?
Ja, påstod att det har de gjort medvetet i syfte att då få honom frihetsberövad. Och i syfte att få till stånd kanske ett frihetsberövande som annars kanske inte hade blivit av.
Och vad skulle motivet för det vara från polisens sida? Kanske i och för sig varje poliser då, om vi får kalla dem det, de kanske själva har en politisk uppfattning om vad som är rätt och fel.
Ja, eller bara att man var så sugen på att sätta dit en miljardär. Mm. Exakt vilka skälen var, det tror jag inte Carl Hedin gick in på, men att han inte litade på polis och var helt övertygad om att de gjorde allt för att sätta dit honom, inklusive förvanskade bevisning. Det var ju Carl Hedin och hans försvarares absoluta uppfattning.
Mm. Okej, så att bevisningen skulle alltså bestå av en kvinna som har tagit tillbaka sina uppgifter. Man skulle spela upp hennes ursprungliga förhör där hon pekar ut Carl Hedin. Och dessutom ett samtal där det inte längre framgick att han egentligen faktiskt hade dödat varg, men att han däremot var ute och jagade efter varg. Precis, så man kan sammanfatta det.
Precis.
Hur gick det?
Åklagaren valde att väcka åtal, men inte i alla delar som Carl Hedin var misstänkt först. Utan han valde att väcka åtal mot fyra stycken personer. Carl Hedin, den här bekanta och den här bekantas hustru. Hon som först var infiltratör, eller man ska kalla det, polisens huvudvittne. När hon backade så valde åklagaren att åtala henne istället. Det vill säga, vill du inte ställa upp på vår sida, då är du inte längre vittne. Utan då kommer vi åtala dig, för att hon hade faktiskt i sin berättelse berättat att hon hade förpackat det här giftet i små redline-påsar. Och sen var den andra del som åklagaren också valde att åtala, och det var just det här telefonsamtalet, det vill säga åklagaren påstod att Carl Hedin, den här dagen för frihetsberövandet i oktober, att han den dagen då var ute och försökte hitta varg som han då skulle skjuta. Och detta gjorde han då tillsammans med en anställd som ansvarade för hans marker. Så de två blev också åtalade i den delen.
Och hur gick det i rättegången? Fick åklagaren åberopa den här inspelningen av kvinnans förhör från förundersökningen?
Nej, åklagaren gick ju på pumpen direkt. För det framgick ju ganska fort att den här hustrun valde att inte alls medverka. Hon ville inte alls berätta om några av de uppgifter som hon berättat tidigare. Hon valde inte kommentera någonting alls. Och egentligen bara säga att jag har lämnat en del uppgifter under förundersökningen. Jag vill inte gå in på vilka det är. Men då ljög jag. Och anledningen till att jag ljög var för att jag mådde psykiskt dåligt i princip, i stora drag. Men då tyckte jag åklagaren att okej, det här gör mig ingenting. Jag kommer att åberopa en ljudinspelning. Jag kommer inte bara läsa upp förhöret som man ändå brukar göra när det avviker från det man sagt. Utan här kommer jag även spela upp den här ljudinspelningen, för vi spelade in allting, så smarta var vi. Och då gick ju försvararna in och protesterade och begärde att den här bevisningen skulle avvisas. Det vill säga att man inte skulle få spela upp den här ljudfilen. Dels eftersom den här hustrun då var närstående till en av de åtalade. Och dels eftersom hon då, när hon så att säga hade det här förhöret, inte var misstänkt för någonting och inte delgiven av misstanke. Och inte heller informerad om att hon hade rätt om försvarare. Så att man av två olika anledningar valde att avvisa detta. Och förklara detta, Kristoffer. Jag vet att du har rätt bra koll på just den här delen.
Ja, när det gäller först frågan om närstående och vittna mot närstående, så är det så att vi har regler i rättegångsbalken som säger att man har ingen skyldighet att vittna mot närstående. Ni lyssnare känner säkert till att man generellt sett har en medborgerlig plikt att vittna om man blir kallad till att göra det. Man har skyldighet att vittna. Men det finns undantag från den regeln. Och det kan till exempel vara att man blir ombedd att vittna mot sitt kött och blod. Alltså sitt barn eller kanske sitt syskon eller någonting i den stilen. Då behöver man inte göra det. Och det kan också vara att man är gift med en person. Då behöver man inte göra det. Och skälet till det är av humanistiska skäl, kan man säga. Att man vill inte tvinga människor att skvallra på sina närstående, helt enkelt. För att man då tvingas välja mellan att antingen begå ett brott mened om man ljuger, eller att kanske sätta dit då sin närstående. Det tycker man inte är rimligt.
Och detta är inte något unikt för Sverige, utan väldigt, väldigt många länder har just det här systemet. Jag kanske till och med alla, det vet jag faktiskt inte. Men i vårt fall, väldigt många länder tycker att detta är en ganska rimlig princip. Och det kan man ju tycka, eller Kristoffer.
Ja. Och sen den andra omständigheten då som man förde fram här. Det tar ju sikte på mänskliga rättigheter egentligen, som även tillkommer den här kvinnan då och Carl Edin. Nämligen att om man blir förhörd av polis, så har man rätt till dels att få reda på vad man är misstänkt för, och man har rätt till att få reda på att man får biträdas av en försvarsadvokat, och man har rätt att veta att man inte behöver svara på några frågor eller medverka i utredningen överhuvudtaget. Och när hon hördes här under förundersökningen, då på den tiden, så var hon vittne. Och därför så informerades hon inte om de rättigheterna. Men sen gjorde man om henne till misstänkt, som vi hörde dig berätta, Martin. Och då tyckte man från domstolens sida att skulle man tillåta då att spela upp den här bevisningen, då skulle man kringgå de här mänskliga rättigheterna, och det kan vi inte tillåta.
Och för att vi bara skala ner lite grann. Först och främst, i det här fallet så var hon ju faktiskt inte vittne, utan hon var ju medmisstänkt. Om vi nu bara tänker på den här principen om att det här var en närstående person.
Men hon lämnade uppgifterna i förhör som var vittne.
Det stämmer, och det var det som domstolen kom fram till, att var det därför man valde att helt enkelt inte tillåta det?
Ja, man valde att inte tillåta det på grund av att man annars skulle kringgå reglerna om att misstänkta har rätt till att få de här rättigheterna upplästa för sig. Alltså man skulle kunna tänka sig så här, att polisen har ett gäng misstänkta, nu pratar vi om en helt annan utredning, en hypotetisk utredning, att polisen har ett antal misstänkta personer, men för att kringgå de mänskliga rättigheterna om att få reda på att man har rätt till en försvarare, rätt att inte uttala sig och liknande, så plockar de in dem som vittnen. Alltså polisen säger, ni är vittnen, när de egentligen är misstänkta. Och så läser de inte upp rättigheterna. Och sen när de har lämnat uppgifter som är dåliga för dem själva, då säger man, nej, nu är det misstänkt. Och då skulle man tillåta det, då skulle man ju kringgå reglerna om mänskliga rättigheter.
Som en liten parentes, så var det något som hände mig väldigt nyligen. Då var det just att man hade förberett allt detta. De var hörda som vittnen, men åklagaren var standby i luren, eftersom man visste att efter förhöret så skulle de delas misstanke om, så att säga, de här brotten som man ändå visste att de skulle misstänkas. Och då tillät man helt enkelt inte detta. Men varför tillåter man inte det? För man har, vi har ju fri bevisföring i Sverige. Gäller inte den?
Ja, fast Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna trumfar vår fria bevisföring, helt enkelt. Och precis som du är inne på, Martin, det här, jag ska inte säga att det är vanligt, men det händer titt som tätt att man gör på det här sättet från åklagare och polis sida. Sen brukar de motivera det i efterhand med att men vi var inte helt säkra på att vi nådde upp till en tillräckligt hög misstankegrad i det läget. Men efter att de lämnade de där uppgifterna, då nådde vi upp till rätt misstankegrad, så då blev de misstänkta. Alltså helt enkelt ett sätt från åklagare och polissida att slippa tillkalla en försvarare, slippa tala om för dem att nu är du misstänkt för ett brott här. Alltså ganska fult.
Och det är någonting som faktiskt görs i Sverige, ja. Och som faktiskt förekommer.
Okej, okay, så att domstolen, de tillät inte uppspelning av det här förhöret, och då fanns helt plötsligt inte den här hustruns uppgifter kvar i målet. För hon ville ju inte säga någonting av det som hon hade sagt under förundersökningen. Och då kan ju inte domstolen ta hänsyn till någonting som de inte har fått presenterat för sig. Och då blir det bara det här avlyssnade samtalet då kvar. Och vad gjorde man för bedömning av det?
Ja, det samtalet är lite speciellt. De spelar ju upp samtalet helt och hållet. Och man hör att det är en väldigt skämtsam stämning och skrattar. Men samtidigt pratar de lite grann i gåtor. Som att de inte riktigt vill säga det, vad det är de pratar om.
Men vad var det som rent faktiskt sades då?
Ja, först sa den här familjemedlemmen: vilken i ordningen sköter nu? Och då svarar Carl Hedin: jag har inte skjutit så många sådana där. Det var en speciell grej. Och så säger den här familjemedlemmen då: jaså, sådana där? Jag ringde ju innan och du tryckte upptaget. Jag tänkte att nu sitter han med fingret på avtryckan. Och då svarar Carl Hedin: ja, det gjorde jag. Och då svarar den här familjemedlemmen väldigt skämtsamt: jaså, gjorde du? Och så skrattar man väldigt mycket båda två. Jag skrattar ihjäl mig. Vad blev det då? Och då svarar Carl Hedin: nej, det var bara att vi gjorde pass och upptäckte, nu har vi besök. Då ryckte vi ut ett gäng och stod och avvaktade, men vi såg inget. Och då svarar familjemedlemmen: nej, alltså var de ute och tjuvjaga? Och då kommer det här berömda uttalandet som har varit så mycket i media, när Carl Hedin säger: nej, det var gråben. Och då svarar familjemedlemmen: vadå? Det var vad? Svarar Carl Hedin: det var såna där som vi brukar få på kameran. Och så svarar då den här familjemedlemmen väldigt upprört och väldigt förvånad: oj! Svarar Carl Hedin. Okej, kungen alltså. Och så skrattar man väldigt skadeglatt. Och sen avslutar den här familjemedlemmen, eller efter säger då Carl Hedin: ja, kungen, ha ha ha. Och sen svarar familjemedlemmen: ja, okej, jag förstår. Det ska bli intressant när vi personligen träffas att få höra om det.
Ja, det låter ju onekligen skumt, va?
Det låter ju...
man kan inte helt liksom säga att åklagaren var ute och cyklade. Det kan man ju inte säga.
Nej, alltså man kan ju förstå initialt varför man blev misstänksam när man hörde detta. Och att man drog slutsatsen att här har man nog skjutit en varg.
Men vad säger tingsrätten om det här?
Ja, tingsrätten säger att... ja, i den här delen så är det här telefonsamtalet i princip som finns. Och sen finns det nästan ingenting annat. Och där säger man att man kan inte riktigt säga initialt vad man pratar om. För åklagaren påstår att här erkänner han att de jagar varg. Initialt var att han sköt en varg. Men det framkommer också att vi såg ingenting. Det är det som Carl Hedin säger i det här samtalet, varför åklagaren backade från det påståendet. Men tingsrätten kom fram till att det är svårt att säga exakt vad det är man pratar om. För Carl Hedin själv förklarar mig att det var ett skämtsamt samtal. Och det finns också uppgifter om att vid det här tillfället så var man faktiskt på en älgjakt.
Ja, precis. Kungen, just det är ju, vad heter det? Skogens konung.
Precis, du resonerar exakt så som förklaringen var. Mm. Att man pratade faktiskt om att man hade skjutit en älg. Och att man däremot hade fått reda på att det var varje området.
Och det var det som Gråben syftade på då?
Precis, och att det var väldigt skämtsamt. Men man har en skyldighet att rapportera om man ser varje till länsstyrelsen och så vidare. Så att det, man hade ju en uppsikt av detta, för att vargar kan vara farliga, och dels är de farliga för de här jakthundarna som man använder.
Och så det fanns ett legitimt skäl till att prata om vargar också, jo, helt enkelt.
Så att den enkla förklaringen var att man var på älgjakt och man skämtade och garvade lite och pratade om lite allt möjligt. Det var inte så att man hade skjutit eller var på jakt efter några vargar. Däremot så hade man fått reda på att det var varje område och var väldigt vaksamma. Mm. Så att det var förklaringen. Och då säger tingsrätten att ja, det är jättesvårt att dra några slutsatser exakt vad man menar och vad man syftar på i det här samtalet. Man kan tolka det på lite olika sätt, men det går inte med absolut säkerhet att dra den slutsatsen som åklagaren vill dra av det här samtalet.
Och där önskar ju åklagaren att man skulle tolka på det sättet som åklagaren ville, naturligtvis. Och förde fram som grund för det då Carl Hedins politiska uppfattning i varje frågan. Han är ju en motståndare mot den politik som förs av Sverige nu på vargområdet. Han är vargmotståndare, kan man väl säga.
Ja, enkelt uttryckt.
Och det där, hans politiska uppfattningar, vad tyckte tingsrätten om det?
Ja, tingsrätten tyckte ju att åklagaren var lite för långt ute där. Man sa att tingsrätten kommer inte i det här fallet, lika lite som i något annat fall, lägga en tilltals politiska åsikter till grund för en fällande dom eller ens ta med det som ett beslutsunderlag.
Det vill ganska stark skrivning där, ja. Eller ganska stark kritik får man säga mot åklagaren.
Man kan tolka på något annat sätt i min uppfattning. Och det var ju för att åklagaren var, som jag förstår det, utan att vara vid rättegången, bedrev det som en stor del. Alltså huvudbevisningen var just att han var en vargmotståndare, att han var ute efter att minska vargbeståndet på något sätt och tyckte att andra länder hade gjort bra delar i den frågan. Och det tyckte åklagaren var en bevisning i sig, att han var en person som skulle kunna bedriva jakt mot varg.
Och det var från ur det så här perspektivet som man skulle förstå det här samtalet också.
Precis, och med den bakgrunden så kan man tolka det påstå åklagaren som åklagaren ville.
Mm.
Så att där i den delen så kom tingsrätten fram till, det vill säga den här delen om då man var ute på vargjakten 26 oktober 2018, så kom man fram till att inte ens åklagarens egna bevisning räcker i den delen. Det finns ingen bevisning utöver något sms som man kan tolka på olika sätt och det här samtalet. Så vi behöver inte ens gå in och pröva försvarets invändningar om att förundersökningen bedrivits dåligt. Vi behöver inte ens gå in och pröva de tilltalades invändningar. Vad menar man när man säger så, Kristoffer?
Ja, men det betyder helt enkelt att ska man redan frikänna på en enklare och smidigare grund eller av en enklare anledning, då sparar man ju en massa jobb naturligtvis och inte behöva beta igenom resten av försvarets invändningar.
Så det säger en del också om hur svagt man tycker att åtalet är, att ja. Man inte ens behöver gå in på den delen. Och sen i den andra delen, om man nu ska avsluta, han var även åtalad för att ha lämnat över gift då, som skulle användas för att förgifta vargar. Där sa man att mot bakgrund av att det inte finns några uppgifter från det här huvudvittnet som det tidigare var, den här hustrun, så har vi bara det här giftet. Och det skulle kunna vara att det här giftet används för att döda vargar. Men det finns också jättemånga alternativa förklaringar till det här, varför man har det här giftet. Och det är en förklaring som lämnades av den här bekanta och hans hustru. Det var ju att hon hade hämtat det här hos sin makes farfar. Hittat det helt enkelt. Och tagit hem det. Och sen eftersom påsen har läckt, som paketerat om det i redline-påsar. Och kort och åt man säger att det, bara giftet säger ju ingenting. Och därför måste man även frikänna här. Och inte heller här bör man gå in på motbevisning eller invändningar som försvaret har kommit fram till.
Mm. Och efter den här totala segern för Carl Hedin så har han varit ute i media och sagt att det är dags för honom att slå tillbaka mot åklagare och polis, så att någon med mindre resurser än han kanske inte hade möjlighet att göra det, men han ska minsann göra det. Och som svar på det så valde åklagaren att överklaga den här domen till hovrätten. Vad tror du, Martin, kommer det bli någon ändring i hovrätten?
Jag tror inte det. Den här domen är oerhört solid och tydlig att här saknas det bevisning. Om inte nu den här hustrun byter spår igen, då ser jag inte någon som chans till framgång i huvud taget för åklagaren. Jag kan helt inte förstå varför åklagaren överklagar.
Men hur gick det egentligen med de här påståendena från Carl Hedin om att polis och åklagare hade begått tjänstefel?
Ja, han kom ju med detta redan innan rättegången. Och detta skickades ju till en särskild åklagare som prövade hans invändningar. Och de var egentligen tre stycken. Den första invändningen var ju att man hade skrivit fel i avlyssningen. Och försvararens påstående om att det här var medvetet. Och det kommer fram till särskild åklagare, den här åklagaren då, att man kommer inte kunna bevisa att det här var medvetet, det var snarare slarv eller att man hört fel eller så vidare, även om det var ganska slumpen var man hörde fel, så att
ganska,
säga.
Ja, precis, flagranta fel lyssningar.
Och kanske lite lustiga ställen och väldigt för åklagaren förmånliga platser. Så går det ändå inte att bevisa, tyckte den åklagaren, och därför säger man att det var fel, det var ett tjänstefel, men
det var slarvigt. Vilket ja, känns
det
fel?
Men det var ett ringa sådant. Det var inte uppsåtligen och det var inte så pass allvarligt att man ändå kan tycka att det är ett tjänstefel. Så att det är helt enkelt ingenting som är straffbart, för ringa tjänstefel är helt enkelt inget brott. Och samma sak, det var ett PM där en polis hade skrivit fel. För Carl Hedin och hans försvar påstått var medvetet och polisen sa att det här har jag glömt. Det vill säga, när man då fick viss egendom från den här kompisen, det vill säga av hustrun, så sa man åt henne att gå tillbaka med den till huset, och så gjorde man husrannsakan. Och just den här lilla detaljen att hon hade kommit ut med det och sen gått tillbaka med det, det missar man. Och skrev att
alltså, okej, så det fanns ett resultat av en husrannsakan där man har hittat massa saker, men det hade hustrun gått tillbaka med efter att hon har varit inne hos polisen med det.
Och PM var att man hade det funnits där hela tiden i princip. Mm. Så att det korrigerades och sa att det här var ett misstag. Och det tyckte Karl Hedin att det är skitsnack på ren svenska. Det här kan man inte, sånt fel kan man inte begå. Utan det är ju klart att man gör detta för att man vill sätta dit. Och skydda då den här hustrun.
Mm.
Och det sa man samma sak. Att det går inte att visa att det här är medvetet. Och därför är det ett ringa tjänstefel. Och sen avslutningsvis så det här straffvärdet på det här brottet som han senare åtalades för och som han frikändes för är inte tillräckligt högt för att man ska kunna tillåta en telefonavlyssning. Och här hade både domare och åklagare gjort fel. Men det var väldigt svårt tolkat hur man skulle tyda detta eftersom det var flera olika brott, så var den gamla riktlinjen att man faktiskt skulle tillåta telefonavlyssning, men de nya riktlinjerna som kommit visar att det här var fel beslut. Men jag tycker man med tanke på just de omständigheterna att så här har det tillämpats ganska många gånger och det var praxis för även om det var fel, så är det ett tjänstefel, men det är också ringa tjänstefel av både åklagaren som då ansökt om detta och domaren som beviljade detta. Så att det var många som har gjort fel, men inte så allvarligt så att det blev ett brott av det hela.
Mm. Men man får ändå säga att man blir ju rätt orolig ändå över hur polis och åklagare arbetar i det här fallet. Och man kan ju tänka sig, om man är beredd att göra det här som har gjorts eller begå den här typen av misstag som gjordes i det här fallet, så kan man ju bara tänka sig vad man vågar göra med personer som är mindre profil än Karl Hedin.
Precis, och jag tror inte här måste man ju antagligen vara rätt försiktig med tanke på vem man har att göra med. Och här var det ju fel som till och med jag kan börja tycka att det kanske är lite konstigt att det här alla är misstag. Det låter lite för konstigt för att vara sant. Och det i kombination med just att den här hustruns uppgift om hur hårt hon blev pressad, i kombination med att hon blev hotad, påstår hon, att om du inte ställer upp som vittne så kommer vi åtala dig. Och så gjorde man också det sen, det vill säga åtala det. De påståendena, allt det här i kombination, det ger en ganska dålig smak i munnen, tycker jag.
Mm.
Och sen så får man ju se om Karl Hedin går vidare med det här och försöker på något annat håll väcka det här till liv och hitta mer bevisning och söka med ljus och lykta. Han har ju sagt att han har resurserna till det och han är mycket väl villig att göra detta. Och han kommer inte ge sig det första taget. Så det är fel person kanske att
bråka med.
Ja, och om det nu är medvetet, göra sådana här saker.
Mm.
För då kommer han ju säkert, om det går, reda ut det här och gå till botten med detta.
Vad har vi lärt oss idag, Martin?
Ja, vi har lärt oss att man inte behöver vittna mot sina närstående. Och att om polis gör fel under förundersökningen, att man då inte får läsa upp det förhöret eller spela upp det förhöret. Utan då ska det helt enkelt avvisas och åklagaren ska helt enkelt inte ha tillåtelse att göra detta. Har vi lärt oss något mer, Kristoffer?
Ja, vi har också lärt oss att man ska inte nödvändigtvis lita på polis och åklagare i varje givet tillfälle. Utan man ska alltid som misstänkt ifrågasätta uppgifter som man får lämnat till sig. Det här är ett tydligt exempel på hur fel det kan bli. Och vilka konsekvenser det kan få, nämligen att en person blir frihetsberövad under en förhållandevis lång tid för att sen bli frikänd.
Ja, till och med en transkribering som alltid ska vara rätt kan bli fel.
Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.